en podcast från Aftonbladet.
No, it's unacceptable. Please, Ricky.
I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else with balls in the rain? I think it's swept from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes, yes, yes! Oh.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and steering wheel here!
Nu, Anna Andersson, 26 februari 2025, den sista säsongen med det nuvarande reglementet, är härmed av plattan i mattan invigd. För idag, när ni hör det här, om ni lyssnar på onsdagen, så börjar F1-säsongen 2025 officiellt. Vi har nu, Anna, tagit oss igenom vintern. F1-säsongen är här!
Vi har bilar på banan. Vi har bilar på banan. Och det är ganska intressant ändå. Jag sitter just nu framför mig med en sammanställning av vilka förare som kör de här testerna. Och alla team utom två har valt att dela samtliga testdagar mellan sina två förare. Medan Red Bull och Williams väljer att köra Max Verstappen, Red Bull, och Carlos Sainz, Williams, imorgon torsdag. Medan Liam Lawson får hela fredagen och Alexander Albon får hela fredagen. I övrigt så delar man alltså broderligt, systerligt, syskonlikt dagarna mitt i. 4 timmar den ena föraren och 4 timmar den andra föraren.
Mm. Vi ska ju såklart komma till allt som har med testerna att göra, för att det är ju det som drar igång säsongen. Men vi har ju ändå, Anna, varit på olika håll runt om i världen. Jag berättade ju förra veckan att i Montreal så skulle jag ta mig till Gilles Villeneuve-banan. Men jag vet inte om det var du som frågade mig, var det kallt i Montreal? Alltså det var så kallt så att det gick inte den dagen jag hade ledigt. Jag hade ju liksom, jag var ju Montreal, Toronto och så var jag ju så jäkla febersjuk däremellan. Men jag hade 2 dagar kvar i Montreal. Och jag såg banan. Jag såg Formel 1-banan från fönstret där jag bodde hos min kusin. Vi hade liksom utsikt över floden och den här då bollen på den andra lilla ön bredvid, Cerquy de Gilles Villeneuve. Men efter att jag hade varit ute i 2 timmar och köpt lite så här souvenirer och lite grejer och presenter med mig hem, så kom jag in och bara, det går inte. Det är för kallt. När det var 18 minus, känns som 28. Så jag bestämde mig för att jag ska tillbaka till Montreal för att en gång gå på den där banan. Och du har varit på andra banor.
Ja, det har jag. Jag har varit på Fiorano. Det vill säga i trädgården.
Fiorano Maranella.
Precis, i trädgården på Ferraris F1-fabrik har jag varit.
Berätta allt som du kan berätta som inte då ska förstöra försäljning av F1-bibeln, som förmodligen det här gigget var till för. Hur länge var du där? Vad har du gjort?
Så jag var faktiskt hela 24 timmar.
Wow.
24 timmar Maranello, körde italiensk motorväg med en liten Hyundai för att hitta ut på de här småvägarna i mörkret, i regnet som ledde fram till Maranello. Där jag träffade fotograf och Dino Beganovic. Så att vi har gjort ett olika jobb, ett stort jobb till F1-bibeln, som redan nu faktiskt går att beställa. Om man går in på F1-bloggen så kan man beställa sin bibel och få den direkt hem i brevlådan. Så att man garanterat har den till starten. Annars går det naturligtvis också köpa i de flesta livsmedelsbutiker och andra typer av butiker där magasin säljs. Men...
Och då är det där också ett svar till Jag har faktiskt haft två lyssnare från Finland som har hört av sig till mig och frågat om F1-bibeln ifall man kan få den skickad dit. Och då till er, för då förmodligen gissar jag på att ni hör det här som har skrivit till mig och frågat. Då gör ni ju som Anna sa. Jag sa något annat. Maila till den här personen, sa jag. Det kommer ju självklart gå bra. Men då kan ni till och med säkert gå in och beställa den därifrån.
Ja, men det är klart man även kan. Om det, det är klart man kan. Man går...
Så det är klart den ska över sundet.
Ja, men det är självklart. Det är jätteroligt om vi har finländska lyssnare som vill köpa F1-bibeln, såklart. Ja, men man går in på Sportbladet, klickar sig fram till F1-bloggen och längst upp till höger så ligger det faktiskt en snygg blaffa där det står "Missa inte F1-bibeln 2025. Succéen är tillbaka." Och där går man in och så beställer man sin bibel och får den hemskickad. Däremot kan jag inte svara för priserna till Finland, för jag kan tänka mig att portot blir något högre. Men givetvis så ska man kunna beställa den där.
Och där då ska man kunna läsa om ditt Maranello-besök. Hur var det där nere?
Det var... grått. Alltså min första känsla är verkligen grått. Alltså luften var ganska dålig. Det var som att det låg ett täcke uppe på den här lilla staden som är uppbyggd kring den stegrande hästen. Men sen var det också väldigt mycket Ferrari. Alltså Dino Beganovic är ju Ferrari-förare men tävlar i Formel 2 för high-tech Grand Prix. Men eftersom han är akademiförare för Ferrari så bor han i Maranello. Han tillbringar i stort sett alla sina dagar i Ferraris fabrik. Där han har hjälpt med träning och jobbar även då förhållandevis, i alla fall under vintern, nära F1-teamet i simulatorer och så vidare. För han är ju faktiskt den enda föraren i Ferraris akademi som kör Formel 2. Så att och vi var runt där och kollade in lite restauranger där han brukar gå och käka. Vi var och fika, vi var i Ferraris museum, vi parkerade fel och fick flytta hans bil. Vi promenerade och träffade en massa fans, vi fick stanna och ta bilder. Vi var på Fiorano, eller utanför Fiorano, och kollade in när Ferrari testkörde sin nya... jag tror det var den nya hypercaren, inte helt hundra på den, men vi stod där och kika och gjorde jobb till F1-bibeln och även till våran Sportbladet TV. Så det var superintressant att få ägna så pass mycket tid mitt i Ferraris hjärta.
Och mitt i när säsongen faktiskt nu börjar närma sig ju, för nu... Nu rullar de ut på banan. Kan det vara till och med så att de rullar ut på banan under själva inspelningen som vi gör här på tisdag? Nej, det är ju på onsdagen som de rullar ut på banan, va, i Bahrain. Eller hur?
Precis. Onsdag, torsdag, fredag.
Och då är det så här alltså, med artighetsfraserna avklarade. Testerna körs i Bahrain, trots att första racet i år inte ska köras där. Man har ju flyttat tillbaka så att första racet kommer vara i Australien. På klassiskt vis får man väl ändå säga. Det känns som att nu är det som det ska. Första racet ska vara i Australien på något sätt. Men testerna körs ändå i Bahrain.
Precis, testerna körs i Bahrain. Och det blir lite, lite märkligt är det ändå i år. För att nu hade man den här då eventet F175.
Det har ju hänt också, det var ju det vi lämnade med förra veckan.
Ja,
just det.
Där man liksom visade upp, det var ju inte bilar man visade upp, det var ju liksom mockbilar. Det var ju liksom förslag på typ hur färger och sponsorer ska se ut, men inte så mycket mer egentligen. Det har man lämnat och haft en vecka till på sig att jobba och fraktat bilarna till Bahrain, där man då ska ha ut dem på banan. Varje team kör en bil. Man har tillgång till Pirellis 6 olika däcksalternativ. Och efter det så ska man då, där jobbar man jättemycket med att jämföra de siffrorna som man har haft i vindtunneln med liksom verkligheten på banan. Och det är det de här testerna handlar om. Och sen har man då nu 2 veckor fram till det är dags för premiären i Melbourne. Och det gör ju att det finns ju massa tid däremellan, från sista testdag till första träningsdag. eftersom det är från fredag till fredag så är det 2 veckor, att jobba vidare med bilarna. Så att det är inte alls säkert att det vi ser under testerna är det som vi ser i Melbourne. Det måste man verkligen ha med sig. Tidigare kanske har varit 1 vecka däremellan. Nu är det 2, så det kommer kunna hända en del som vi inte vet så mycket om förrän bilarna är på banan i Melbourne. Det känns spännande.
Och ja, och då är det ju, får man ta med då den här, jag var på väg att säga patetiska, men väldigt deppiga F1 75, F1 Live, som var så jäkla super mega hypad, som ändå resulterade i ett stort att det kommer vara en bil man såg på scenen där, när de kom och skuttade ut och var glada och tråkiga. Och så kommer det vara en bil man ser på testerna, och sen kommer det vara en bil som man ser på startlinjen i Melbourne. Typ så.
Ja, om man hårdrar det lite så kan det vara. Sen så är det också så här att vad ser vi under testerna? Jo, men jag som har varit på väldigt många tester. Alltså man ser ju bilen, så kan du se dem i olika alltså typ galler på för att testa vissa saker och andra mätinstrument. Det kan vara olika flärpar och grejer. Alltså man använder ju testerna för att verkligen prova sig fram och se om det funkar. För att man får ju inte testa under säsong, och man har inte fått testa innan. Det man har fått göra i år, det är de här testerna med previous cars, alltså testa en 2 år gammal bil har man fått testa med ett max på hur många kilometer, och ingen förare får testa mer än 4 dagar. Det är det som Lewis Hamilton har gjort. Han har testat en bil från 2023. Sen har han också gjort ett däckstest för Pirelli med fjolårsbilen, och sen har man haft en filmdag som man får använda. Alltså det är ju för att köra igenom alla system och kunna filma sociala medier och lite sådana saker. Och det har ju jag skulle säga att alla team har utnyttjat den möjligheten till att göra det. Men
ja, men det är bra att du går igenom det, för att jag skulle komma till den frågan, men då får du bara fortsätta egentligen. Varför vi har sett bilar på banan redan, för det har ju dykt upp alltså allt möjligt. Det har ju dykt upp bilder på nya bilar, det har dykt upp Max Verstappen i en gammal Alfa Tauri-bil och lite allt möjligt. Men där har du ju svaret på den frågan i princip, va?
Ja, jo, men det är svaret på den frågan. Alltså man får ju, alltså, i Hamiltons fall så har man gjort de här testerna för att han behöver vänja sig vid den här bilen. För Ferrarin är annorlunda i förhållande till Mercedes. Han sitter på ett litet annat sätt. Han har en annan ratt. Han har redan gjort ändringar på ratten. Han sitter lite mer hos Ferrari som han lite längre bak, vilket han ville även hos Mercedes men aldrig fick. Så det är en anpassning för honom, så att säga. Och det där är också ett sätt som jag vet att de svenska indikörförarna, de kallar det alltid för att bli av med rattrosten. Jag tycker det är lite kul, rattrosten. För att köra liksom och komma igång igen. Så det handlar väl väldigt mycket om det på de här testerna innan, och framförallt för de förarna då som har bytt team och helt bytt bil. Det är det ju flera som har gjort i år. Sen
typ alla.
Ja, det känns lite så. Det känns lite så.
Alltså det är så här, apropå det längsta att folk har bytt bil. De längsta paren i F1 2025 griden. Om du tänker efter, du, de som har kört längst tillsammans, det är Stroll, Alonso och Piastri Norris.
Det är helt sjukt.
Av alla teams så är de som har suttit längst bredvid varandra Piastri Norris.
Ja, men det är likadant om man tittar på teamchefer. Alltså det är ju typ Horner och sen kommer Wolf, och sen har alla bytts de senaste åren. Det har ju skett en enorm förändring.
Vilket gör att den här säsongen känns... Den känns... under alla våra plattan i mattan år så känns det som en säsong som man på förhand känner...
Ja, det känns
kring mycket.
Ja, men alltså 2025 känns ju som ett magiskt år på många sätt.
Tidigare har man känt så här, man kanske längtar till nya reglementet, för då kommer det bli stora förändringar och mycket kommer hända. Ja, och det är ju lätt att blicka långt fram. Jag känner ändå att 2025-säsongen är där jag mest ser fram emot nu. Även fast det kommer bli en sån här säsong nu när man lägger stort fokus på utveckling av den här bilen, och sen efter halva säsongen så kanske man kommer börja blicka framåt baserat på hur halva säsongen har gått till det nya reglementet. Men det är ju jäkligt många mysiga komponenter och parametrar som spelar in och gör det här hela intressant. Men du, tillbaka till testerna, eller?
Jag bara tänkte på en sak som du sa där faktiskt. Just det här med att, och sen så kanske man byter. Alltså det där kommer vara en sån otroligt spännande balansgång. För att, alltså risken är ju att om du byter för tidigt, att du då tappar i kampen om årets titel. Men byter du för sent så kan du bränna ett helt regelverk. Lite lex 2021. När Mercedes pressade så hårt av Red Bull att de gick all in på att vinna titeln 2021, missar den och bränner i stort sett en hel regelera in i nästa. Likadant som man faktiskt vann den kampen 2014, när man gav bort 2013 och sen var tokbäst 2014 till 2020. Så att det kommer verkligen att bli en... Alltså kommer gå så på hårsmånet här kring hur man ska göra, för man lever ju dessutom under ett budgettak som man måste hantera. Man kan ju bara inte liksom producera dubbelt så mycket. Det funkar ju inte, för då håller man sig inte inom budgeten. Så att det är
så länge man inte lägger det på cateringavgifter, ja.
Ja, men vänta lite. Jag caterar en aerodynamiklösning här, eller en halv motor. Japp.
Lägger i en tårta till Tsunoda som fyller år.
Motortårtan.
Då har vi klarat oss.
Ja, nej, men det är så mycket som känns så intressant.
Vi är mitt emellan testerna och den här F1 Live 75. Satt du och kollade på den live, F1 Live 75 live?
Yes,
live.
Det gjorde jag. Jag lämnade en vlogg om det redan samma kväll faktiskt.
Tyckte du det var härligt?
Jag tyckte det var ganska...
Titta på underhållning.
Jag tyckte det var ganska blekt faktiskt. Om jag ska vara helt ärlig.
Det var ju superblekt alltihopa. Alltså allt det där runt om. Visst, det var ju kul att man fick se förarna. Och att det var kul att man fick se dem i sina nya racingkläder. Eftersom att det är så mycket nytt annat. Men att det skulle vara så mycket fokus på själva jippot runt omkring. Och då ha artister som... Ja, det kanske säger mer om mig än om artisterna. Men artister som bara så här... Jaha, vem fan är du då?
Nej, men det blir ju så här, i och med att alla teamen fick ju välja själva hur de skulle presentera sig också. Och jag förstår att man som från F1:s sida tycker att det här ju var ett kanonevent. Jag menar, man sålde biljetter till om det var 15 000 åskådare. Man hade tv, tittare över hela världen som kunde följa det här eventet. Och fick visa upp sina bilar, sponsorer. Ja, men det var väl en bra... tittis från F1 sida, men som F1-fan eller fantast, eller när man tycker om själva sporten, så tyckte jag det kändes mer som, ja, men kosmetika, alltså som en sån här modevisning lite grann liksom. Det var inget hjärta, ja. Tyckte jag, och det var alldeles för korta intervjuer med förarna, utan det var liksom, man kunde ju räkna ut innan de öppnade mun vad de skulle säga.
Och minst hjärta av alla visar väl ändå världsmästaren Max Verstappen när han kom ut framför de cringe, konstiga, felplacerade, pinsamma dansarna som skulle komma ut där och skutta framför bilen. Och det kände man ju att Verstappen inte var så glad över. Men sen, alltså nu är vi inne på efterspel här, så buades ju Max Verstappen ut. Först och främst så buades ju FIA ut. Med all rätt, med tanke på vad som har hänt. Det ska vi också komma till. Men Verstappen buades ut. Och det är väl inte så himla konstigt kanske om man är i Storbritannien där Max Verstappen snodde titeln av Hamilton, av en britt, och under förra säsongen körde som han körde mot Lando Norris, en annan britt. Då är det väl kanske inte så konstigt att man som är intresserad av sporten och som brinner för ett team eller kanske en för eller sina landsmän, att man då inte gillar Max Verstappen. Det är väl inte så konstigt. Så han buas ut, och reaktionerna från Max Verstappen efteråt är okej, men då kommer inte jag vara med mer om vi fortsätter göra det här i Storbritannien. Det är ju roligt att det är på den nivån.
Ja, men det är ganska vänt. Alltså, jag är inte speciellt överraskad över den reaktionen faktiskt. Nu är det för sig hans pappa som sa att han hade sagt så. Men det är ju så jag känner Max Verstappen, att han är ju lite så att passar inte på my way or the highway. Liksom. Passar inte på mitt sätt så tänker jag inte vara med. Tycker du inte om mig så skiter jag i det. Men jag kan ändå på något sätt vara lite förvånad över det, faktiskt, att man buar ut Verstappen där. Dels så tycker jag inte att jag tycker faktiskt inte att det hör hemma. Man gör inte så på det sättet. Men det är ändå ett, även om Red Bull Racing kör med österrikisk flagga, så är det ett väldigt, väldigt brittiskt team. det är väldigt, väldigt brittiskt Red Bull. Och då blir det lite, lite märkligt och så här fadd bismak på något sätt. Men på något sätt, jag kände väl att det här var ett event för en annan publik än den riktiga racingpubliken. Så skulle jag vilja uttrycka mig.
Ja, absolut. Och där kanske vi borde vara nöjda med det här. Men du gjorde väl du en plusranking på bloggen Montreux, eller?
Det gjorde.
På hur du tyckte bilarna såg ut.
Det gjorde jag. Det gjorde jag.
Mm, jag ska snabbt ge er min för den som är intresserad av det. Och den är väldigt, det är väldigt enkelt. Fulast Red Bull, finast Red Bull 2.
Alltså, och, jag gillar också småtjurarna.
Ja, det var otroligt. På samma sätt som stortjurarna var så extremt torr, tråkig, ful. 10 raka år med exakt samma bil. Alltså, det var ju liksom ingen livery reveal. Eller det var inget så här, nu avslöjar vi nya bilen. Utan det var mer så här, här bekräftar vi att bilen ser likadan ut som de har gjort de 10 senaste åren. Samtidigt som småtjurarna då kommer ut med sin vita bil som man gärna kan titta på. Den påminner om så mycket olika grejer, den där småtjursbilen. Den påminner lite om den vita bilen som Red Bull körde med för något eller några år sedan när de körde i Japan, som var så sjukt snygg. Så det är snygga färger, och det jämför man med förra årets tråkiga liksom mörkblå silvriga bil, så är det nu liksom en vit snygg, och sen hela den här faden bak från blåset ovanför hela vägen bak till bakdäcken, där det är som en, det är liksom en Kick Sauber fade fast på ett roligare sätt med massa små tjurar. Och det tyckte jag också var en sån rolig snygg detalj. Vet du vad jag pratar om?
Ja.
Att ovanför huvudet så är det ju Red Bull loggan och sen är det vitt bakom, sen övergår det till blått fade-mässigt. Men det är massa småtjurar på småtjursbilen som gör övergången så snygg. Till skillnad då från den bilen som jag ändå tyckte var helt okej, Kick Sauber-bilen, men som på liksom pressbilder och sådär såg ut på ett visst sätt. När man såg den IRL så var den där faden från snorgrönt till svart lite fulare. Typ så, det är min ranking av alla bilar. Resten var bara, ja, så kan det väl vara. Men en grej som var lite intressant där var ju att Mercedes saknade sin karaktäristiska Ineos-spons-plupp. Det var lite av att man lyfte på ögonbrynen på något sätt. För att det måste ha varit något som hände kort inpå. För kollar man på pressutskicken, alltså det som alla har fått, det som har skickats ut innan. Ineos har ju varit på, det liksom, det har ju varit på Mercedes-bilen i många år. Alla team skickade ut förtagna pressbilder som kom efter det där. Bilarna rullade ut och sen så fanns det för hela medievärlden att pressa ut bilder som redan var tagna. Mercedes hade inga. Och då pratades ju om att just den här Ineos-loggan var borttagen. Vilket var för mig då av intresse.
Alltså Ineos är ju fortfarande delägare i Mercedes och en väldigt, väldigt stark partner, så du får nog gräva vidare här, Filip.
Jag tror alla faktiskt vill göra det, för jag skulle vilja fylla i då faktiskt delägare officiellt, men det känns ju extremt konstigt då att när den nya bilen presenteras att den då som har suttit på bilen och som är då delägare inte då ska synas på bilen. Så jag tror att det där kommer faktiskt vara något som vi kommer få följa lite grann. En honorable mention ska väl gå till Haas, tycker jag, som inverterade sina färger, som gör att bilen är typ där den var svart förra året, där är den vit nu, och det tyckte jag var ganska snyggt också. Annars så är det faktiskt ingenting att säga om de andra bilarna överhuvudtaget, eller?
Nej, alltså jag känner väl mest att vi tittade på liveries och bilar där. Nu har vi sett vissa på banan efteråt. Jag förväntar mig att vi kommer att se skillnader. Det är bara så. Det som jag noterade var väl kanske det här jättestora HP-märket hos Ferrari, som är väldigt runt, väldigt runt känns det, och väldigt mycket vitt runt omkring. Det var väl kanske lite för mycket icke-Ferrari för min smak, men jag förstår ju anledningen till det, så kan jag väl uttrycka mig lite så här lagom diplomatiskt. Ja,
det är ju faktiskt roligt med just det här med HP och Ferrari. Man har ju sett hur många som helst överallt i olika Formel 1-forum, folk som är bra på Photoshoppa, där de har gjort så här, ja men så här skulle den här bilen se ut om den här sponsorn var borta, eller om den inte fanns, eller om det var den här gamla klassiska sponsorn istället. Och då har jag sett en som är så himla rolig, för att det var ganska många som gjorde så här, the Ferrari 2025, the SF25 bil without the HP-logos, där de har tagit bort alla HP, och då är ju bilen extremt snygg, för då går ju liksom färgkodningen snyggt på ett sätt, för att det är så mycket HB-logger. Men då såg jag istället en annan, jag skickar en bild till dig nu, som jag tyckte var så jäkla rolig, där det är någon som då har lagt upp HP-logos with the SF25 removed. Då har de gjort det tvärtom. Då har de istället för att ta bort HP-loggerna, så har de tagit bort bilen och bara behållt
HP-loggorna. Det är lite som spöket Laban liksom. Bara flyger förbi liksom, så här blått.
Jag tyckte det var ett så jävla roligt grepp att här är bilen utan bil med bara HP-loggor.
Men då kan jag faktiskt meddela dig att Mercedes kanske borde göra likadant, för då hade de bara haft innerkanten på en framvinge kvar. För just nu så såg jag faktiskt, gick jag in och kollade i Mercedes mediaarkiv, och det är så här att Ineos finns kvar på bilen på insidan av den här grejen som står upp på framvingen. Där ligger loggan på insidan. Så du kommer inte att se den om du tittar på bilen rakt framifrån. Och du ser den inte när du tittar på bilen från sidan heller.
Nej, men exakt. Men jag tror att den sitter där nu, men inte då. När det var... jag vet inte fast.
Fast jag kan ju inte titta på hur den satt då. Det har ju bara att göra med hur du, i vilken vinkel du ser bilen. Det är lite som så här Taylor Swifts Easter egg liksom.
Ja, det är någonting i alla fall. Måste man ändå få säga. Det kanske räcker där med F1 75 live Hula Baloo. Och vi återgår lite till testerna, tycker jag nu. Men du, testerna här, Anna. Om vi ska liksom... men vi behöver kanske inte ta helt och hållet team för team, utan vi kan ta det lite smått team för team. Man kör då i Bahrain, och man kör där, återigen, det har man ju gjort. Och vi tar det här som du sa nu, det som du öppnade hela avsnittet med. Red Bull och Williams är de enda teamen som inte delar lika alla dagar, utan det är de enda teamen som ger båda sina förare en hel dag. För att man får bara köra med en bil. Man får inte ha, Max Verstappen kommer inte ha sin bil och Liam Lawson kommer inte ha sin bil, utan det kommer vara en bil som båda kör. Och jag undrar då, när man tittar på hur line-upen ser ut, jag vet inte om alla är helt ute och officiella, men tittar man på Red Bull till exempel, så ser man att Verstappen kör förmiddag, eller i och för sig man kanske kan se på de andra teamen. Kimi Antonelli kör förmiddagen första dagen, och eftermiddagen andra dagen, förmiddagen tredje dagen. Likadant har Alpine gjort med Jack Doohan, som kör likadant som Antonelli, och Haas kör Bearman exakt likadant. Så jag tycker mig se så här att det känns som att man tydligt pekar på att första föraren, om man då kollar på till exempel Alpine eller Mercedes, att första föraren kör eftermiddag dag 1, förmiddag dag 2 och eftermiddag dag 3. För då har de gjort likadant med Haas, Alpine och Mercedes.
Ja.
Även Racing Booster.
Ja, men nu är det ju som allt annat när det gäller Formel 1, att det som är skrivet behöver inte vara skrivet dagen efter. Det som är skrivet i sten, den stenen kan man välta. Det brukar... Eller min erfarenhet av de gånger jag har varit på testerna är ju att det aldrig ser ut så som det här schemat ser ut innan. Det sker nästan alltid förändringar, för eftersom det bara finns en bil per team, så händer det någonting. Så kan det ju vara så att en förare blir av med en hel förmiddag. Eller i värsta fall en hel dag. Och då behöver man kanske justera för att det ska bli mer rättvist för båda förarna. Eftersom det nu bara är 3 stycken testdagar. Så att även om det nu finns ett schema, så när det ligger halvdagar, så enligt min erfarenhet så kommer det att kunna ske förändringar där. Det är mer sällan som det blir förändringar över en hel dag, om det inte skulle vara så att det exempelvis händer någonting på torsdag som gör att Verstappen inte kan köra. Att bilen står stilla under nästan hela torsdagen, att man då tvingas dela den sista dagen.
Mm, och kollar man då, det var ju lite grejer som hände förra året om man tänker tillbaka på 2024. Williams körde kortast. Om man jämför mellan 2023 och 2024, så totalt sett så kördes det kortare av alla team, eller man ska säga. 21 598 kilometer kördes 2023. 19 994 kilometer kördes totalt sett under 2024. Så man körde mindre under förra året. Och de som körde minst av alla var Williams, som körde 1618 kilometer. McLaren körde näst minst. Så Williams, kom ihåg, hade ju en hel del problem. Det var ju tekniska problem och något mekaniskt fel som hände Albon där under första dagen. Så de hade ju lite så det kan ju vara sådana grejer också som det är viktigt att allting klaffar ändå med bilen, så att man får ut den och kör långt.
Ja, så man kan genomföra det programmet. Alltså alla team, det är ju nästa sån här sak när det gäller testen, att det tas tider, absolut. Men du och jag kan ju inte jämföra de tiderna, för vi vet ju inte hur förutsättningarna ser ut. Vi har ingen aning om hur mycket bränsle de har i bilen eller vad de egentligen testar. Det är klart, vi kan ju se om det är ett kvalvarv eller om det är en race-simulering exempelvis. Det kan vi ju se, men vi har ju ingen aning om några andra förutsättningar kring bilen, och det talas inte om heller. Så det är väldigt, väldigt svårt att sitta och säga att han såg snabb ut på testerna. Ja, det vi kan säga är ju om någon ser tillförlitlig ut på testerna, om någon kör ordentligt. Och när du pratar om McLaren där, så känner jag så här, McLaren, Bahrain, tester. Här lyser en sån här röd lampa för mig. För om jag går tillbaka till 2022, så var det väl så att Daniel Ricciardo då var sjuk. Han hade väl covid och missade testerna. Och Norris hade problem med bromsarna. Och i fjol hade man andra problem och körde väldigt lite. Och båda de säsongerna har testerna genomförts i Bahrain. Man har börjat säsongen dåligt. Ja, i fjol gjorde väl McLaren sin bästa race i Bahrain, och då var man typ sexa. Så det är ju en bana där man inte alls trivs. Och här har vi pratat upp, eller över hela världen pratar man ju upp McLaren som en titelfavorit i år. Så jag blev faktiskt väldigt, väldigt, väldigt spänd på hur McLaren presenterar sig här i Bahrain.
De körde överlägset kortast 2023 också, så att det var både den att Ricciardo hade problem 2022, 2023 var det några andra tekniska problem tror jag, och sen även 2024 så körde de körde näst minst varv av alla 2024. Förra året så var Verstappen var snabbast dag 1. Då körde han på 1.31.34, körde 142 varv. Dag 2 så var Sainz snabbast, körde på 1.29. Och dag 3 så var Leclerc snabbast av alla på 1.30. Så av alla tider så var Sainz snabbast, Leclerc 2 och Verstappen 3 med varsin dag där de var snabbast. Mm. Det var alltså förra året. Lando Norris satte näst snabbaste tid dag 1 där bakom Verstappen.
Mm. Jag har faktiskt jag bryr mig inte så jäkla mycket om de där tiderna, men däremot så har jag liksom funderat ganska mycket om de här testerna, och det finns ett par saker som, ja, men egentligen varje team som jag funderar över. Alltså när det gäller Red Bull så känner jag så här, körbarheten på den här bilen. De hade jättesvårt att hitta balansen i bilen under förra säsongen, och de var långt ifrån snabbast under hösten. Och det stora problemet som hade, det var ju alltså korrelationen, alltså om siffrorna de fick i vindtunneln stämmer med det som är på banan. Och den där vindtunneln som Red Bull har, den är liksom från efterkrigstiden. Det känns helt sjukt att säga det, men den är supergammal. Och de har börjat jobba med en ny vindtunnel, men den kommer ju inte vara klar förrän till nästa år. Och den första bilen som man räknar med man ska kunna producera i den är liksom till 2027. Så att det där känner jag när det gäller Red Bull är det stora frågetecknet, att hur arbetet man har gjort i vindtunneln nu, hur ser det ut på banan? Har man fått ordning på de problemen man hade i fjol, eller är det fortfarande så att det är andra bilar som är snabbare?
Mm. Och Red Bull då, om vi bara stannar där, så är det ju så här att de har ju under de senaste åren blivit inte i kappåkta, men de har närmat sig det bakom i alla fall, och det är också en sån grej som gör den här säsongen så himla spännande. Den hyllade då småtjursbilen pratas det lite mer om, att det inte är en småtjur utan att det är en Red Bull 2 i år, där de har flyttat en hel del av sin verksamhet från Italien till Milton Keynes också. Att det sägs att det kommer gå mer hand i hand mellan Red Bull 1 och Red Bull 2 den här gången, och det är väl ett sånt svar som man skulle vilja ha och se hur, liksom, hur lika de här bilarna är varandra, både rent vad ska man säga då, fysiskt för ögat och sen sett till tider. Annars så är det väl så här att alla team då utom Aston Martin och McLaren, så är man ju högst nyfiken på hur det ska gå för alla nya förare. Det är nya förare i alla teams, och det är rookies i de flesta teams. Där är man väl som mest nyfiken, va?
Ja, men verkligen. Alltså, det finns så mycket frågor och typ noll svar än så länge, upplever jag i alla fall. Alltså, jag är jättenyfiken på hur Tsunoda hanterar Isaac Hadjar. Jag är nyfiken på i Alpin hur relationen mellan Gasly och Doan är, och vilken, jag höll på att säga, bakom vilken dörr Franco Colapinto står och trycker för att vara redo och liksom hoppa in när det är någon som har liksom stukat foten. Och Con Behrman, alltså där, den känns också spännande. Sen tycker jag det känns lite intressant att ta reda på hur det här samarbetet med Toyota, kan vi på något sätt se någonting i Haas av det redan nu, med tanke på att de har en helt annan ekonomisk stabilitet. De har genomfört tester med previous cars i år, det har de aldrig haft råd med tidigare, och påverkar det, kan vi se någonting där? Och sen är det ju Carlos Sainz i Williams, alltså jag håller den som extremt spännande, även om han inte är någon slags rookie, men alltså, kan du tänka dig vad som händer om Albon får råstryk?
Mm. Ja, man är mycket spännande på det. Kollar vi bara över alla team då, apropå att det är så många nya. Kick Sauber, 2 nya. Williams, en, nu snackar jag om antalet nya förare i varje team. Sauber har 2 nya förare. Williams har 1 ny förare. Haas har 2 nya förare. Småtjurarna har 1 ny förare. Alpine har 1 ny förare. Mercedes har 1 ny förare. Ferrari har 1 ny förare. Red Bull har 1 ny förare. Så det är ju alltså nya förare i alla teams utom Aston Martin och McLaren. Så det finns ju mycket att se efter där. Och då undrar man ju, kommer de hitta rätt direkt? Kommer det dröja en stund under säsongen innan de hittar rätt? Vad förväntar man sig? Kick Sauber, 2, både Hulken och Bortoleto.
Alltså där,
nya. Haas och Con och Behrman.
Ja, alltså det är ju mycket. Alltså, vet du vad? Fråga mig nästa vecka, Filip. Jag känner att jag måste...
Ja, det ska verkligen jag göra. Det kan du skriva upp och sätta dig på.
Ja, jag kommer ju sitta och följa de här testerna nu, som man kan göra på FTV eller via Play, lite beroende på vad man har valt att lägga sina pengar. Man kan ju följa dem på båda, så det känns ju lite... Alltså, det känns extremt intressant, även om jag vet att tester kan vara sådär nästan som den här balen på Askungens slott. Tråkig, fruktansvärt tråkig. Eller alldeles, alldeles underbara.
Det är liksom... Eller alla tre av dem.
Ja, det också.
Det kan både vara tråkigt och underbart, tycker jag.
Ja, det kan ju vara lite så. Så att, ja, vi tar den nästa vecka. Får vi ta med oss någonting? Ja, det får vi.
Ja, Absolut, så ligger det till, och då vet ni att ni har möjlighet att ha tvn på under hela onsdag, torsdag, fredag för att bara mysa med familjära röster i högtalarna då. Och så kan man slänga ett öga lite då och då. Men det är ju den faktiska definitionen på att säsongen nu är här. Vi kan inte lämna den här veckan utan att svära, tänkte jag säga. Det har vi kanske inte gjort. Det heller, ja. Vi kanske redan har svurit. Förmodligen ja. Men nu är de i alla fall i bruk. De nya svärreglerna och svordomar ska härmed utraderas. Eftersom att första boten sen FIA och Mohammed Ben Sulayem startat den här, jag vet inte om man ska kalla det totalitära nolltoleransen mot alla typer av svordomar. Första boten 2025 är nu utdelad inom motorsportsvärlden från FIA. Och den har delats ut till rallyföraren Adrian Formeau som fick 100 000 spänn för att han sa "We fucked up yesterday".
Ja, och VRC-förarna, alltså förarna över rally-VM, de har ju samlats för en protest. De är ju vansinniga över detta och har skrivit ett öppet brev faktiskt.
Med all rätt.
Ja, och
det är så himla rimligt.
F1-förarna gjorde ju det faktiskt redan i höstas när vi satt här och småflinade lite över att George Russell gick i bräschen för att tala om att det här var minsann okej. Man måste få uttrycka sig på sitt sätt, och många av förarna har inte engelska som sitt modersmål. Så att jag tänker att det kommer att bli en stor diskussion om detta framöver. Frågan är vem som går vinnande ur den striden, om det är FIA eller förare i olika racingserier.
Ja, alltså jag vet inte vart man ska börja med det här. Jag småkokar ändå, alltså när det tas beslut. Alltså det är liksom Trumpigt det här, om man kan säga så, 2025 tider. Att ett beslut tas och så är det idiotiskt, och sen är det bara ingen som kan liksom sätta sig upp mot det för att bara, ah, nej men det är så här, jag bestämmer, jag skiter i alla underorganisationer. Det är jag som har bestämt det här. Och man är liksom på väg, alltså man får liksom så här George Orwell vibbar 1986, eller Star Wars Evil Empire vibbar om man vill tala sånt språk, för att de är ju överallt. Alltså om man är en förare som gör en intervju och råkar säga "we fucked up yesterday", är det värt 100 000 spänn för att man är då lite vansinnig på att man inte har liksom i extremt höga livsfarliga farter inte gjort det perfekt när man utövar en sport. Och om vi ska snacka rally, jämför rally med F1, 100 000 spänn för en F1-förare, det är ju ingenting.
Det är ju högre priser för F1-förare.
Ja,
de
absolut.
Får ju betala högre böter.
Ja, absolut. Men rallyförarna, de jobbar ju inte ens heltid allihopa. Alltså och ändå ska man då akta sin tung så pass mycket så att man inte får liksom vara vansinnig efter att man kanske har gjort världens misstag eller att någon annan har sabbat det för dig. Att man då ska ha möjlighet då, att om man till och med liksom kör rally och så har man ett annat jobb, att man skulle kunna åka på en sån grej. Efter den här då svordomsböten på honom så är det liksom de heter alltså VORDA, World Rally Drivers Alliance, som är lite så här nystartad, som är någon slags förarfack eller vad man ska säga. De sa bara ett litet utdrag, jag parafraserar lite här: rally extremt, risknivå för idrottar, fokus, alla gränser pressas till det yttersta. I ett sånt fall så ifrågar vi relevansen och giltigheten av att döma ut någon form av straff. Det är orimligt höga bötesbelopp, oproportionerade i förhållande till genomsnittliga inkomsten och budgeten i rallyvärlden. Vi är också oroade över en offentlig uppfattning som de de här höga böterna kan skapa hos fansen kan ge ett intryck att det här är en sport där pengar inte spelar någon roll överhuvudtaget. 100 000 hit, 100 000 dit. Och sen så undrar vi också då den här World Rally Drivers Alliance. Vart tar pengarna vägen? De kräver också mer transparent. De vill veta också så här, vad händer med de här pengarna. Och det vill jag också veta, ska jag säga.
Vi får väl se här. Alltså, förarnas organisation inom Formel 1, GPDA, har ju en ny medlem eller ny ledare vid sidan av George Russell, nämligen Carlos Sainz, som nu tar över efter Sebastian Vettel. Så att vi får väl se vad firma Sainz Russell tar tag i. Vi lär ju, det här är ju ett ämne som vi lär kunna återkomma till mer än en gång, känns det som.
Ja, och jag är inte riktigt redo att släppa det heller. Så jag har kollat upp lite vad Ben Sulayem har sagt innan, eftersom att han tar det här liksom beslutet, i alla fall utåt sett, så himla på egen hand när alla är emot det. Och han har då, så jag har kollat upp lite vad han har sagt tidigare när han har pratat om typ, alltså han har ju pratat så här om religion och regnbågsflaggan och Vettel och Hamilton tidigare. Och han har svarat någon gång på frågan så här, vad bör sporten inte bli då liksom Formel 1, och då har han pratat så här om att så här, ja men förr Nicky Lauda och Alan Prost, de brydde sig bara om att köra. Nu cyklar Vettel runt, det här var 3 år sedan, på en regnbågsfärgad cykel. Lewis brinner för mänskliga rättigheter och Norris pratar om mental ohälsa eller mental hälsa. Alla har rätt att tänka. För mig handlar det att avgöra om vi ska ständigt påtvinga våra egna övertygelser på sporten. Så han fortsätter: jag kommer från en arabisk kultur, jag är internationell och muslim. Påtvingar jag mina övertygelser på andra människor? Absolut inte. Aldrig, har han då sagt, Ben Sulayem. Och då kanske man kan tänka så här, när han säger då, jag kommer från en arabisk kultur, jag är internationell och muslim, påtvingar jag mina övertygelser på andra människor? Absolut inte, aldrig, säger han. Och då undrar jag bara så här, är det inte så att man har ändrat hela F1-kalendern på grund av Ramadan? Jag ställer bara frågan.
I fjol gjorde man en viss förändring, ja.
En hel förändring, man flyttade racingdagen.
Man flyttade racingdagen från söndag till lördag vid 2 tillfällen.
Ja. Jag vill bara lyfta upp det eftersom att jag står på förarnas sida rätt ordentligt här. Jag tycker det är bara så här, just de här Orwell-vibbarna, att så fort någon säger något, då är det kört. Och nu vet jag inte om på F1 Live, när de intervjuade Gordon Ramsay, stjärnkocken som har byggt en karriär på att svära i tv, intervjuades. Och han står ännu mera på förarnas sida än vad jag gör, när han intervjuades och sa då vad han tyckte och micken stängdes av. Är du med på vad jag menar, Anna? Vad jag pratar om?
Ja.
Han intervjuades och så började han svära och då stängde de av micken så han inte fick höras. Det tycker jag är någon slags dystopisk nutid som man då lever i när det kommer till vad vi pratar om det här. Att det känns som att det är något slags religiöst beslut i botten. Att någon ska bestämma över så får du säga, så får du inte säga.
Man kan helt enkelt inte sätta munkavel på F1-förarna eller idrottsmän inom andra grenar heller. Spelar ju egentligen ingen roll vad det är. Men var och en har väl rätt att uttrycka sig på det sättet som man anser vara lämpligt, så länge det inte förnedrar någon annan.
Mm. Och där är vi. Så jag vill liksom höja en liksom så här ett finger mot att det här kan sluta smutsigt, tror jag. För att det känns som att det är mer en prestigefråga nu också. Att den som tycker att jag bestämmer över allt och alla, nu har jag sagt så här, nu ska det bli så här. Och om folk mopsar upp sig mot den då, som kommer ifrån liksom hierarkiskt styre och sådär, att han tycker att jag bestämmer, nu ska ni lyssna på mig, så är det bara. Ja, Det här ska vi följa, och det här ska vi också kanske då klart och tydligt ställa oss bakom förarna, tycker jag. Jag gör det i alla fall här och nu i den ringhörnan.
Jag står fast vid att var och en ska få delge sin egen åsikt så länge man inte är elak eller förnedrar eller förtrycker någon annan. Sen vilket språkbruk man har, ja, det är väl olika för olika kulturer.
Så säger vi. Nu Anna, nu vill jag höra vad du har att säga om starten av IndyCar, och jag vill höra vad du har att säga om de två svenska förare, Dino Beganovic och Arvid Lindblad, som det börjar tisslas och tasslas mer om. Vad vill du ta först, Anna?
Ja, men vi kan väl börja med Formel 2, för det är ju ändå så att de kör sina tester faktiskt också nu. Kör i Spanien den här veckan. Och Dino Beganovic, Ferrari junior, förare för Ferrari Driver Academy, finns i Formel 2. Och där finns ju också Arvid Lindblad, 17 år gammal, som tävlar för Storbritannien, men är svensk medborgare faktiskt. Uppvuxen i England och Portugal är han. Och han har varit med i Red Bulls akademi i ett par år. Och framförallt så är det så att Helmut Marko har ett väldigt gott öga till honom och har varit väldigt tydlig med att det är den förare som vi vill se framöver. Och det som är lite spännande här är att jag pratade med Arvid faktiskt för ett par veckor sedan. Och då hade han kommit fram till Nya Zeeland. Han hade trott att han skulle förbereda sig för Formel 2. Men det tyckte inte Red Bull, utan de skickade honom till Nya Zeeland för att köra ett mästerskap där. Så han skulle få ihop de poäng som krävs för en superlicens. Och det är superlicensen som krävs för att du ska få köra Formel 1. För de vill ha honom som möjlig fredagsförare. Och möjligen även F1-förare om det skulle behövas. Och då får det mig att tänka på någonting vi pratade om i somras. Vi snackade det här om att de sänkte åldern från 18 till 17 år och att det hade kunde ha någonting med Kimi Antonelli att göra. Minns du det?
Allra högsta grad.
Ja, och vi var, och det var ju faktiskt inte så, för Red Bull gick med på det. Och det var ju kanske inte för Antonelli, utan för att de hade Arvid Lindblad, som nämligen då, ja, som då var bara 16. Så att den regeländringen gynnade ju faktiskt inte Mercedes, för Antonelli hann fylla 18 år. Men den gynnar Red Bull, som nu sitter med den här guldstjärnan. Och det ska bli så fruktansvärt spännande att se vad Beganovic och Lindblad kan göra i Formel 2. Och tänk, bara tänk tanken, att vi kan ha två svenskar som kör en FP1 redan i år.
Alltså, om det är något jag är bra på, Anna, då är det att tänka tanken och bygga upp liksom, scenarion som vi inte har någon fakta om. Så jag tar tanken ett steg till. Tänk om vi får två blindtarmsoperationer och så har vi då helt plötsligt, då, inte bara på en fredagsträning, utan helt plötsligt så har vi två svenska förare som kör ett Formel 1-race redan den här säsongen. Det känns i alla fall tydligt med superlicensen att man skickar dit honom för att fixa till den. Det känns rätt klart och tydligt med vad de vill.
Definitivt, jag menar, Helmut Marko har varit extremt tydlig med att det är Arvid Lindblad som de ser. Och Ferrari har ju ingen annan heller i Formel 2. Det är Dino Beganovic. Och där har man ju två, hos Ferrari har man ju två testförare i form av Yang-Yo Zhou och Antonio Giovinazzi, som ju är betydligt mer erfarna. De kommer ju aldrig någonsin vara aktuella för en fredagsträning, för de har kört för många F1-lopp och de kanske har dem som första val, men man vet inte, för i fjol var ju den chansen som Oliver Bearman fick. Och när det gäller Red Bull så pratas det om att skulle det hända någonting med Verstappen, det vill säga han blir avstängd eller pappaledig eller vad det nu kan vara, ja, då är det Tsunoda, och då ger man en möjlighet för Lindblad i en småtjur. Spännande alltså, det här, sjukt spännande.
Ja, det här är liksom, om det har bubblat lite innan så börjar det nu koka och det pyr i unga förargrytan nu. tycker jag att vi i alla fall kan konstatera. Indycar då, Anna?
Du, 114:e säsongen. Vi tycker att F1 är gammal som fyller 75 liksom. 114:e säsongen är det dags för i Indycar i år. Och säsongen startar nu i Sankt Petersburg, Florida, 2 mars. Säsongen slutar den 31 augusti. Kort och komprimerat, för man vill inte köra Indycar samtidigt som det är dags för NFL. Det ska absolut inte krocka. Man är livrädd för den konkurrensen. Därför så är säsongen så... Ja, det känns nästan lite rumphuggen. De tävlar lika mycket på bana som de är lediga ungefär.
Det blir spännande att se då nästa säsong 2026 när det ska få fotbolls-VM i USA också. Om de ska konkurrera på så sätt.
Mm. Ja, jag tror den, jag vet inte om de bryr sig så mycket om det, men just den här NFL där, alltså de flyr ju, Indycar flyr ju NFL. Sen är frågan om hur de hanterar det i relation till Formel 1 sen också, för Formel 1 tar ju en allt större plats på den amerikanska marknaden, medan Indycar, ja, ska vi vara riktigt ärliga, så för gemene man så består Indycar av en sak, och det är Indy 500. Resten av de här deltävlingarna är lite mindre eller mycket mindre intressanta för den stora massan. Det handlar om 17 deltävlingar på stadsbanor, vanliga racingbanor och ovaler. Där det mesta är ju koncentrerat till den 25 maj då man kör Indy 500, Indianapolis 500 för den 109:e gången. Sen avslutas säsongen i Nashville. Också det på en oval eller två ovaler. Totalt 4 under året.
Vad ska vi ha för förväntningar på våra svenskar och 33% svenskar?
Ja, i det där läget, här finns ju faktiskt bara två svenskar. Så mycket mer kan vi inte jobba med. Det är ju våra, jag höll på att säga, de väl inarbetade Marcus Ericsson och Felix Rosenqvist som kör i år. Linus Lundqvist fick ju tyvärr lämna. Och Ericsson kör ju för Andretti Global. Han är ju inte nöjd med sin säsong i fjol, utan behöver ju steppa upp och utmana Colton Herta, som ju anses vara en möjlig F1-förare framöver. Mm. När det gäller vår vän Rosenqvist från Småland, så kör ju han för mig i Shank Racing. Och det är ju ett intressant stall. Och det som jag tycker framförallt är lite spännande där är att de hade i fjol ett tekniskt samarbete med Andretti. I år har de istället, det här lilla stallet, ett tekniskt samarbete med Chip Ganassi Racing, som ju är det stora mästarteamet där man har förare då som Alex Palou och Scott Dixon. Palou, regerande mästare, flerfaldig mästare, och Scott Dixon har ju vunnit mer än vad jag kan komma ihåg ens. Så grym är han. Så det är ju lite spännande att se vad det kan ge. För mig, Shank Racing gjorde ju, och Felix Rosenqvist gjorde en väldigt, väldigt bra säsong i fjol, även om de tappade under året. Och det blir spännande att se om de kan hålla upp det lite bättre i år. När vi kommer till Indycar är jag också lite nyfiken på att se vad Prema gör, som ska köra med Chevrolet-motorer. De har ju tidigare kört bara liksom i Formelbils i Europa, men nu är de inne även på den amerikanska marknaden. Annars så tror jag att det kommer handla som vanligt mycket om Penske, Chip Ganassi och McLaren.
Och då körde man igång, vad sa du, redan på söndag, va?
Yes, Sankt Petersburg, Florida.
Så då kan man liksom se det som att man laddar upp för Formel 1 med testerna den här veckan, och sen så mullrar man igång ännu lite mer för att stilla racing-sinnet på söndag. Eller måndag morgon, beroende på när och hur man vill konsumera sin racing och sina livesändningar som går på natten.
Ja, men det drar vi kan väl konstatera att det är igång nu i alla fall. Alltså bara en sån sak. Vi har tester i F1 och Formel 2 och sen Indycar-premiär. Boom, liksom!
Boom! Nästa vecka, boom, hörs vi och snackar om de tester som har körts. Och då har vi fått vilka svar, Anna?
Vilka svar har vi fått? Vi har fått svaret att Lewis Hamilton inte har tappat farten, utan att han trivs grymt bra i Ferrari. Vi har fått svaret att McLaren har brutit sin... Vad heter det på svenska? Nu tappar jag ordet. Flucht heter det på tyska. Men sin
de har brutit fluchten.
Ja, sin Bahrain-förbannelse har de brutit. Ja. Och att Max Verstappen håller rätt balans, rätt bil på banan, men inte säger ett ljud utanför, för han är irriterad.
Då hörs vi och pratar om de sakerna nästa vecka. Må gott allesamman och ha en bra racing vecka och helg. Hej!
Hej!
It's unacceptable. Please,
Ricky. I mean, it's always if right. If my mom had balls, she would be my dad, so...
I had so much caffeine before the race. Let me up.
Is anyone else who falls in the rain? I think it's sweat from the inside of my helmet.
Viva Las Vegas!
Yes! Yes, yes, yes!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.